Okej. Vi förbereder oss i advent. Vi förbereder oss för Jesus. Och vi ber bönen. Kom, Herre Jesus. Jesus har ju redan kommit. Men för våra liv som troende och också för vem som helst som behöver hopp. Vem som helst som behöver frid och glädje och kärlek. Så det Jesus kommer har liksom kärnan av vad vi som människor längtar efter på djupet, tror jag. Och advent är en tid att pausa, att längta och att hoppas. Och vi hörde ju här i början, när vi tände ljuset och läste texten från Johannes evangeliet 4. Där Jesus säger att frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Min frid ger jag er. Och säger han, jag ger inte det som världen ger. Världen runt omkring försöker ge ganska många olika sorters botemedel eller liksom sorters frid som kan på något sätt stilla oss och hjälpa oss. Men det vet vi som människor att det är någonting ganska tröstlöst och obotligt med våra hjärtan. Kanske inte med alla oss här, men jag tror också bland oss här. Och så det kommer vi tala om idag. Advent, frid i advent. Och det är inte bara för den här tiden, det är inte bara när vi tänder ett ljus och tänker på frid, utan ett liv där Jesus får bli verklig för oss. Och jag vill börja med, det är fascinerande att manna dagen fyller 40 år, så jag vill ändå säga någonting om det i början. För att tack manna daghem, tack personalen och tack alla som har gått före, alla som har varit med tidigare. Ni är ett exempel på att göra någonting konkret för de minsta. Och på många sätt är liksom kärnan i det kristna budskapet att bry sig om de som många missar, att bry sig om barnen, att bry sig om de fattiga. Jag säger det, att de fattiga kommer ni alltid ha hos er. Och på olika sätt betjäna eller finnas därför och älska och skapa plats för. Och det är precis det som ni har gjort i många år. Och ni som har jobbat lite färre år, det är det ni också håller på med. Ni skapar plats för barnen och gör det på ett fantastiskt sätt. Och Jesus talar om det här och han säger själv att så jag säger sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Så Jesus gör ju till och med så viktigt att säga att det ni gör för de minsta på olika sätt då, utsatta eller små i bildlig bemärkelse eller fysisk bemärkelse, det gör ni också mot mig. Så när vi tjänar de som är små eller de som har det tufft eller de som lätt blir i kläm, då tjänar vi Jesus själv. Så det är ju ingen liten gudstjänst att jobba på ett daghem. Det är ingen liten gudstjänst att ta hand om de som behöver det lite extra mycket. Och ofta märker ju inte andra det. Eller man kanske inte får så mycket heder och belöning för det. Men Jesus han säger, det har ni gjort för mig. Och så tänker jag just på det här ordet manna. Manna daghem. Första gången jag hörde manna tänkte jag på mannagrynsgröt. Men, och vi kommer tillbaka till gröten om en stund. Men på Bibelns tid så var ju manna någonting som kom ner från himlen. Ett sorts sädesslag kan det beskrivas som. Men vad var det här kornet för något? Det var till för Israels folk under 40 år. Och när jag tänkte på det igår och nämnde det för Olivia när jag pratade om vad jag skulle predika om idag. Så jag, under 40 år åt de det här som kom från himlen. Och i år fyller manna 40 år. Så det är ganska härlig kombination av bara faktum. Manna fyller 40 år. Israels folk som bara hade liksom gått ur slaveriet i Egypten. Ni känner till storyn, de flesta var säkert. Och de var liksom på flykt egentligen. De var på en ökenvandring under lång tid. Och vi ska ta upp det stället i Bibeln. Ni kan slå upp det, ni som har en Bibel med er. I andra Mosebok 16 och vers 1-4 läser vi. Och här står det så här. Hela Israels församling bröt sedan upp från Elim och kom på 15:e dagen i andra månaden ut efter sin uttåg ur Egypten fram till öknen Sin mellan Elim och Sinai. Och hela Israels församling klagade mot Mose och Aaron i öknen och sade till dem, om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där satt vi vid köttgrytorna och åt oss mätta. Men ni har fört oss ut hit i öknen för att låta hela församlingen dö av svält. Ja, det lät ju tufft. Då sa det Herren till Mose, se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Och så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Det är som att Gud själv hör ju den här klagan. Och han säger, men okej, fine, jag ska lösa det här. Och jag tänker så här, det ska låta regna bröd från himlen. Wow! Kan jag få ett surdegsbröd helst, tack. Eller malakslimpa. Vem vill ha? Vad har vi favorit? Nej, de fick ju inte färdiga bröd packade i påsar. Och bäst före datum på lilla plastbiten. Nej, de fick resurserna för bröd. Så Gud lovar ju, han lovade dem någonting och han håller det. Och Guds löfte var att förse dem. Och Guds liksom handlande, det var att låta det ske. Han hade ett löfte om att ta hand om dem. Han hörde deras klagan. Och jag tänker med dig och mig, det är precis så. Gud hör nog vår klagan. Och han hör det som vi kämpar med. Men hans sätt att möta det är ju inte alltid det som vi vill. Jag ville ha ett färdigt surdegsbröd. Israels folk kanske ville ha någon baguette, jag vet inte. Han säger att det ska regna bröd från himlen. Det låter ju helt underbart. Och faktum var att det som hände var ju också underbart. För det som kom ner från himlen, som de kallar för manna, det betyder, eller det som jag förstår det, så betyder det, vad är det? Liksom uttrycket för det som regnade ner, det blev en fråga. Vad är det här? För de fattade ju inte vad det var. För det var ju en väldigt märklig grej egentligen. Men Gud lovade att förse dem och han låter det ske. Det tycker jag är lite mäktigt. Och det här var någonting som de åt under en lång tid. Som blev resultat på deras klagan för att de svalt. De hade gått ungefär en månad sedan de lämnade Egypten. Faktum var här att de skulle inte få ett färdigt bröd utan de skulle själv samla in det. De skulle själv använda det. Och ganska ofta är det så för dig och mig. Och även om man har en tro på Gud eller om man är kristen eller om man är, har allt det där. Det är ju inte så att allting kommer bli lätt. Som en plätt eller som ett bröd. Utan det kommer kräva någonting också av oss. Men Gud kan förse. Och jag tänker det är bara en påminnelse för manna 40 år. Att här åt de manna i 40 år. Eller de fick ner de här mannakornen som var små som ett korianderfrö kan man läsa om. Och de själv gjorde ju mat av det här. Vi kan läsa lite senare. I fjärde Mosebok 11 och vers 8 så står det att folk gick omkring och samlade och malde det på handkvarn eller stöttade i en mortel. Och de kokade det i gryta eller bakade kakor av det. Och det smakade som fint bakverk med olja. När daggen föll över lägret och natten, då föll också mannat över det. Så det var något som regnade liksom ner, som ett litet mirakulöst sorts veteslag som kom från himlen. Och de fick det de behövde. Och det står ju till och med att det smakade som fint bakverk. Men har man ätit ett fint bakverk i 40 år? Jag sa det, jag lovar att komma tillbaka till mannagrynsgröten. Jag åt mycket gröt som barn, och säkert var det gott till en början. Men har man ätit gröt i 40 år? Men de här åt fina bakverk. De på något sätt fick till det här till något bra. De borde kanske fortsätta hitta på liksom, vad heter det? Skapa ännu fler varianter. Men de säger då att de beskriver att de bakar kakor av det och de skapar de med bakverken och gjorde det med olja. Men strax innan så hör vi fortfarande det här klagande. Vi kan läsa i vers 5-6. Vem kan ge oss kött att äta? Vi minns fisken som vi åt gratis i Egypten. Och gurkorna, melonerna, purjolöken, wow, rödlök, min favorit, och vitlöken. Men nu försmäktar vår själ, för här finns ju inget att se utom detta manna. Jag vill gärna se manna, men det här sedeslag, efter 40 år, haft mycket ätande, så var de lite trötta på att se det här mannat. Nu vet jag inte om det här var exakt efter 40 år, men liksom det blev, de blev vana med det, eller de glömde lite bort att det här var Guds sätt att faktiskt förse dem. Och de önskade till och med att de skulle svälta ihjäl i Egypten hellre, eller att de skulle dö i Egypten, än att måste äta det här mannat. Och jag tänker det är väl så här som med Guds nåd på något sätt med oss. Vilket tålamod han har med oss. Hur han vill leda oss, hur han vill hjälpa oss, hur han vill ge oss det han har. Och vi säger, jag skulle hellre ha det som jag hade det förr. För det var det jag var van med, det var det jag trivdes med. Okej, men vet du vad? Då skulle du fortfarande vara kvar i ditt slaveri. Du skulle fortfarande ha någon som förtrycker dig. Nu är du fri. Så, lite intressant som en inledning. Vi är väl halvvägs ungefär i den här predikan. Men Gud hade ett löfte att förse och han gjorde det. De fick vad de behövde för varje dag. Och varje ny dag fick de plocka det. Om inte de vågade lita på Gud att han skulle ge det nästa dag, så samlade de extra mycket. Men de ruttnade och blev dåligt. Så Gud gav dem nytt varje dag. Och så är det väl med oss. Så är det kanske med andra dagen. Men framförallt med våra liv. Att Gud ger för varje dag det vi behöver. Vi behöver inte oroa oss för imorgon. Vi gör ju det väldigt lätt. Jag gör det också ganska lätt. Eller minst lika lätt som er andra, tror jag. Men han har lovat att förse på nytt och på nytt och på nytt. Så, men nu ska vi gå från en mannakode in till konet, till advent och till frid. Och jag tycker frid är ju på samma sätt något så smått som vi ibland kan nästan tappa bort eller förlora. Så lätt. Och Jesus säger så här, hur ska vi beskriva Guds rike? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapsfrö som sås i jorden, och då är det minsta av alla frön som sås i jorden. Men det här, när det här såts så växer det upp och blir det största bland kryddväxterna och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Jag tycker det är vackert. Något som är så smått och så obetydligt. På mannadagen går ju säkert Vasas följande statsdirektör eller Finlands nästa president eller Sions nästa pastor, vem vet. Eller en framstående forskare i framtiden, ingen aning. Och Jesus är så här, att med Guds rike så är det så här. Det är så smått i början. Det är så lätt att underskatta eller att se förbi. Men sen börjar det växa. Och det börjar ge skugga åt de som vill skugga. Det ger plats för de som vill plats. Det minsta av det minsta. Det kan till och med vara så att den som verkar ha det väldigt, väldigt bra i livet. Men så saknar man en väsentlig grej. Och det blir som den här stenen i skon eller den här friden som saknas. Om jag bara skulle ha det här, skulle bitar i mitt liv falla på plats och jag skulle kunna andas lugnt och må bra. Nu har jag allt, tror i alla fall alla andra, men det saknas något. Och friden, tror jag, är något sånt i våra liv. Vi kommer just in på lite definition. Vad är frid? Hur kan vi beskriva frid? Men i Jesaja så läser vi den välkända ordet i advent. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, frids furste. Men tänk på det. När Jesus föds som ett barn blir han fött. Och hans namn ska vara, det är stora ord. Och det sista, frids furste. Ingen tänker på ett litet nyfött barn att den är en furste eller en, liksom någon som regerar. Det är ju ett barn. Han föddes som människa. Med allt vad det innebär. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Det var en härlig profetia om Messias födelse. Och som påminner om att Messias skulle inte vara något annat än oss. Utan han blev som en av oss. Men var Guds son. Gud själv kom till oss. Jesus föddes i det minsta. Och det var den mest otippade situationen. Om vi pratar om att underskatta ett litet, litet frö. Om vi talar om att underskatta en jobbig händelse som hände långt, långt tillbaka i mitt liv. Men kanske fortfarande präglar mig. Om vi talar om att Jesus föddes på en otippad plats. Av en kvinna som var väldigt ung. Han kom som en baby. Han såg hjälplös ut. Han var liten och han var inte en stor härskare. Och frid ser inte alltid ut som vi tror. Guds lösning ser inte alltid ut som vi väntat oss. Håller du med om det? Har du någon gång blivit överraskad att okej, det här tycks vara kanske Guds svar på min bön. Men det såg verkligen inte ut som jag hade trott. Men det här är nog hans svar på min bön. Frid är inget vi hittar i en viss plats. Eller då vi bara har skaffat oss allt det här så får vi frid. Utan frid är ju något djupare. Vem Gud själv är. Evig far, frids furste. Men jag tänkte på inför idag, och det är i advent, och som på julen alltid. Men många kommer ju till kyrkan som inte annars går i kyrkan. Och om du är här idag och inte så ofta brukar gå i kyrkan, så vi är väldigt glada att du är här. Och jag tänker också så här, när man hör såna här kristna, fina ord, eller det kan nästan kännas som klyschor. Okej, ni som tror allt fint som står i Bibeln, ni som tror på kärlek, någon slags evig Gud som har skapat allt och är så god. Ni som tror på gemenskap och att församlingen ska vara som någon familj och pratar om nytt liv och om överflöd eller frid som övergår allt förstånd. Hopp, förvandling och kraft. Allt det där kan ju låta som en smäll i face för någon som inte har mött det här. Och så, vad pratar du om? Det där är bara fina ord och inget annat. Det är som att få tag på någonting som man nästan fick tag i och sen slank det ur handen. Det kändes nästan bra och sen försvann det. Och det jobbiga med att nästan få tag i något är att det räknas ju som inte. Om inte jag fick tag i det, om inte jag fick uppleva kärlek, om inte jag fick uppleva frid, om inte jag fick uppleva att Gud svarar, så upplevde jag ju inte. Och så kanske jag står där tomhänt och undrar att Gud, var var du nu? Du kanske hör om allt det här vackra. Det kristna kärleksbudskapet, hur mycket Gud älskar hela världen, att han gav sin son också för din skull. Du kanske hört om det, men du har inte. Och jag tänker med frid, samma sak. Vi längtar på ett sätt efter att det ska vara frid här inne. Att stormen får stilla sig. Att det får bli lugn och ro. Det betyder inte att vi liksom slutar leva och röra oss. Men att det på något sätt skulle få bli lugnt där det är strid eller där det är ofrid. Nästan frid räcker inte. Och frid och fred kan ju vara precis det här. Det kan låta så banalt. Men jag gillar, jag vet inte om någon av er såg på presidentbalen igår. Och Susanne Ines Tubb, hon sa mot slutet: jag hoppas att vi får fred i världen. Om hopp för 2026. Hon fick frågan, vad hoppas du för 2026? Hon sa, jag hoppas vi får fred i världen. Och då kan man ju tycka, alltså dröm på du bara. Hur ska det vara möjligt? Och samtidigt tänker jag att hon ändå säger det, hoppas på det och vill på något sätt tro på det. Till och med tro att det är möjligt. Men just med fred och det här lugnet, att det är stilla, att människor slutar strida, att människor slutar kriga, att människor slutar slåss, att människor slutar bråka. Okej, lycka till. Det kommer inte funka. Och jag tror att det finns en och annan som tänker så, om den som säger jag vill ha frid och fred på jorden. Jesus själv talar ju om frid. Han vill det. Så jag tror inte det är så banalt och det är inte så naivt. Men faktum är att det är så många av oss som har upplevt så mycket annat än just frid och ro i våra liv. Och då blir det ju jobbigt att prata om något som är så, blir så djupt personligt. Men känns så avlägset. Ordet frid kan beskrivas på olika sätt. Som helhet, friskt, att det är friskt, att det är välfärd, välgång, fred. Att det är lugnt, stilla. Att man är till freds. Att det är frid eller fred i en vänskap, mänskliga relationer, eller att det är frid och fred mellan mig och Gud, eller att det är frid och fred, vapenstillestånd, fred i form av vapenvila, att man inte tar upp vapen för att lösa konflikt. Frid kan vara antingen frånvaro av konflikt, alltså att man bara, allting dåligt är helt borta, eller så kan frid vara en närvaro trots att det är konflikt. Och jag tror på det andra när Jesus säger att jag ger en annan frid. Han säger inte att jag kommer plocka er bort ur världen och allting kommer bli totalt harmoni imorgon. Men han säger att jag ger er en annan frid. Så han ger alltså en, han säger inte att det kommer vara frånvaro av konflikt i den här världen. Det är så det är. Men han säger att han ska ge oss sin frid. För frånvaro av konflikt, det är ju ett slags perfekt tillstånd. Och det är förlorat. Det har vi inte. Men vi kan ändå ha närvaro av frid. För vi kan ha närvaro av Jesus själv. Och jag tänker, vi är i en tid nu. Man söker ju svar på frågan om frid. Det finns mängder av sätt. Och man kan försöka skapa frid. Man kan hoppas att man med sina egna metoder eller sina sätt att stilla sig eller söka någon slags inre harmoni, att man ska lyckas med det. Vi jagar ett lugn på platser som inte Gud har skapat för oss att hitta lugn på. Jag tycker det är så allmän mänskligt att vilja hitta frid och fred och lugn och harmoni. Att försöka skapa frid. Eller att ha någon slags fejkad frid. Eller en helt förlorad, försvunnen frid. Jag vet inte vilka man känner igen sig i, men på något sätt vill vi ju oftast skapa något gott för andra. Vi vill inte skapa krig och strid och något som är ont. Men det där att försöka är ju lite jobbigt, för vi lyckas ju inte alltid. Eller att vi fejkar frid och säger att ja, men allt är bra med mig. Fast inombords är det något helt annat. Eller att vi har förlorat frid. Det har hänt saker som har gjort att vi har tappat bort. Eller vi har blivit av med någon slags frid här inne. Och frid, ordet shalom, frid. En önskan om fred. Och det är betydligt mer rikt på i hebreiskan än på svenska. För på svenska tänker vi att fred är som sagt, det finns ingen strid. Det finns inga vapen, inga krig. Men betydelsen är mer djup i form av fullhet, helhet, välgång. Att det står rätt till. Att det står rätt till med mig och Gud. Och det är inget som mina egna försök kan åstadkomma. Frid är en visshet. Det är inte bara liksom frid är en visshet. Frid är också en närvaro. Frid är inte en känsla och frid är en person. De här fyra grejerna så vill jag bara lyfta fram för att frid är inte... frid är en visshet. Just det, i en situation kan jag veta att jag har frid för att jag har Jesus. Eller jag har en förståelse kring att frid är något mer än bara känslan. Frid är en närvaro. Trots att jag är i den situationen så kan jag ha en frid. För det handlar inte om hur jag känner det, utan det handlar om att trots situationen så kan jag bära något av Guds verklighet med mig. Och frid, just det, frid är inte en känsla. Frid är inte en känsla. Det är inte något du styr över eller framkallar. Vi kan liksom inte få fram känslan av frid genom att vara snälla mot oss själv eller andra, utan det är något mer än så. Och frid är en person, för Jesus sa själv att han ger oss frid, och vi läste han ska vara fridsfursten. Så frid är en person, det är inte en känsla, det är inte det vi själva skapar. Och Jesus kom inte för att ge en nästan frid, nästan lyckas ge oss det vi längtar efter, utan Jesus kom för att ge oss frid. Han har inte nästan lyckats. Han har lyckats. Frågan är vad du och jag gör för att ta emot det han vill ge. Jag har några bibelställen här om det här. Och det står i Jesaja att han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Och straffet blev lagt på honom, på Jesus. För att vi skulle få frid. Och i Efesierbrevet 2:14. Han är vår frid. Han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren. Fiendeskapen. Jag är alltså inte min frid, utan han är vår frid. Och sen i andra Thessalonikerbrevet, må han som är fridens herre alltid och på alla sätt ge sin frid. Det tycks finnas en ganska stor bredd av frid. Låt honom som är fridens herre ge frid på alla sätt. Spännande om vi ska upptäcka vad det innebär. Vilka alla sätt vill Gud ge oss frid på? Och säger Jesus själv då, frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte den frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroa och tappa inte modet. Hur aktuellt är inte det här i vår tid och i vår värld? Och versen innan säger han, men hjälpa den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt. Så vi behöver också den helige ande för att påminnas om den frid och den närvaro som Gud har för oss. Och så kan vi läsa ett sista här. Jesaja 53, vers 3-5. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man som visste vad lidande var. En som man döljer sitt ansikte för. Han var föraktad och vi betraktade honom som värdelös. Ändå var det våra sjukdomar han bar och våra smärtor tog han på sig. Medan vi trodde att Gud straffade honom och slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträdelsers skull. Krossad för våra missgärningar och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade. Vi blir helade. Allt är inte fixat direkt för oss så här, utan det är någonting vi behöver få låta ske i våra liv. Och det finns en, vi ska ta här mot slutet, en berättelse om en kvinna som mötte Jesus. Och hon hade varit sjuk länge. 12 år som det beskrivs. Och Jesus var egentligen på väg till en annan människa. Till en ung flicka som också var 12 år gammal. Men den här kvinnan då som hade varit sjuk i 12 år. Så hade testat allt. Hon hade betalat stora summor pengar. Förmodligen blivit ganska bankrupt på kuppen. Försökt få hjälp, försökt få läkarhjälp, säkert annan sorts hjälp. Hon hade inte blivit frisk. Hon hade något som Bibeln skriver som blödarsjuka. Och den här situationen är ganska otippad. På samma sätt som Jesus själv kom, föddes till jorden på en otippad plats av en otippad person. Gud kom ner på ett väldigt märkvärdigt och samtidigt så normalt sätt. Lika normalt som du och jag när vi föddes. Men Jesus kommer in i den här oväntade situationen. Och den här kvinnan har ju förmodligen gått med en otrolig desperation i sitt liv. Och hon har knappast upplevt frid eller knappast upplevt att det är välgång och hälsa som hennes verklighet. Utan det hon har upplevt är ju totala motsatsen. Hon har varit sjuk i 12 år och hon var utesluten från liksom det sociala sammanhangen. Hon var oren, hon var smutsig, hon var fel på så många sätt. Ni har kanske hört den här berättelsen, jag ska inte berätta hela, men det är en folkhop, folksamling. Det är packat, det är trängsel. Och hon är den här kvinnan som försöker nå Jesus. Som jag förstår det så kryper hon på alla fyra eller på något sätt böjer sig ner för att på något sätt nå fram till Jesus. Hon tänker att om jag bara får röra vid Jesus, liksom hörntofs på hans klädnad som hänger. Om jag bara får röra vid honom så kanske det här kan bli bra. Hon har försökt allt som sagt och inget har hjälpt. Åtminstone inte gett den där friden och den här förvandlingen som hon behövde. Och det kommer till situationen att hon når ända fram till Jesus. Och hon nuddar i den här hörntofsen vid manteln. Och Jesus märker att kraft går ut ur honom. Och allt liksom... Det är ju många som rör vid honom. Och lärjungarna säger, men mästare, det är ju många som pressar på och rör dig. Det är klart att någon rör vid dig. Och han säger, nej men jag kände att det gick kraft ur mig. Och så upptäcker han den här kvinnan. Eller han frågar efter, vem var det som rörde vid mig? Och så upptäcker han den här kvinnan och hon ger sig till känna. Och så står det så här, när kvinnan insåg att hon var upptäckt så kom hon darrande fram och föll ner för honom. Och hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Och Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Jesus sa det till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Det här är ingen naiv frid som andra skrattar och säger, men lycka till, försök du. Se om du lyckas hålla den här friden. Hon upplever en frid som förändrar hela hennes läge. Hon möter Jesus på ett sätt som förvandlar hennes liv. Och Jesus säger att det är din tro som har räddat dig. Och det här var inte bara en stund av frid för henne. Det var inte bara ett litet moment där hon kände, oh wow, vad lugnt det blev. Utan Jesus säger, vet du vad, nu ska du gå i frid. Och jag tror det är en skillnad, för att frid är inte bara en känsla vi ska uppleva. Gud är inte bara en känsla vi ska uppleva. Den heliga ande är inte bara en känsla vi ska uppleva. Utan jag säger, gå i det här. Det är skillnad på att uppleva någonting en gång eller att vandra i det, att gå i det som en ny slags verklighet. Och jag kan bara föreställa mig 12 år med den här sjukdomen. som gjorde att hon var socialt helt åsidosatt. Och så förändras det. Gå i frid. Även på den värsta platsen kan Gud komma med sin närvaro. Även på den sämsta, när du testar allt, så kan Gud komma med sin förvandling och med sin frid. Och jag tror inte att det är naivt att säga det. Jag tror inte att det var naivt av vår presidentfru att säga att jag hoppas på fred. Vi har Jesus. Det finns väldigt mycket hopp för den här världen som ännu inte är upptäckt. Gud med oss, Immanuel. Gud är inte långt ifrån oss. Gud är inte nästan nära. Han är inte nästan beredd att ge dig det du behöver. Gud är med oss. Han har lovat vara med dig. Gå i frid. Kanske det här är ett ord till någon här idag som behöver få, inte bara komma hit, höra, kanske uppleva något och sen gå hem som att inget har hänt. Så få gå i frid. Få räkna på något sätt med att men Gud är ju med mig. Han vill vara med mig. Så min fråga här på slutet blir, vem är Jesus för dig? Och få Jesus bli fridsfursten i ditt liv. Herren över storm och strid. Och vad behöver du lägga ner inför Jesus och lämna hos honom för att gå i hans frid? Vad behöver du lägga ner inför Jesus och lämna hos honom för att gå i hans frid? Denna kvinna lämnar ju all sin sjukdom. Hon lämnar sin egen kamp. Hon lämnar sina egna försök. Hon mötte Jesus och hon gick som en annan människa. Jesus är fridsfursten. Det står på ett ställe att låt Kristi frid regera era hjärtan. Det är kanske det som är utmaningen. Om Jesus är fridsfursten så behöver han också få regera. Inte bara komma in med en liten händelse, en liten upplevelse. Utan behöver få regera i våra hjärtan. Och den här julen, den här adventstiden, så är det vår bön. De här söndagarna inför jul. Kom Herre Jesus, visa mig vem du är. Öppna mina hjärtans ögon. Mitt hjärtas ögon, så jag förstår vilket hopp du har kallat mig till. Om det här är något du behöver eller längtar efter eller blir påmind om, så vill jag bara uppmuntra dig att när vi lovsjunger nu så har vi förebedjare som strax är redo. Och välkommen fram. Om du vill att någon välsignar dig, be för dig. Om frid där det är stökigt och strid eller om vad annat det gäller. Så. Fortsätter vi en liten stund till.